välkommen till Transportpodden i mellersta Norrland. Idag sitter jag här med en kollega, Christer Bengtsson. Och jag tänkte att han skulle få presentera sig själv lite grann om vad han gör och vill och nu för tiden. Han har bytt lite avdelning kan man säga. Så han tänkte att han skulle få berätta lite grann vad han gör idag. Varsågod Christer.
Ja, tack. Ja, Christer Bengtsson heter jag. Jag är nu ombudsman på avdelning 1 inom transport. Och tidigare var det 15 år på avdelning 28 som landavdelning, men sen 3 år tillbaka så har jag gått över på hamnsidan. Så nu är jag väl egentligen att hantera mest stuveriarbetarna som jobbar i hamnarna då, egentligen från Kapellskär upp till Kalix är väl det område som jag hanterar nu.
Men inom hamnarna, vad har vi för avtalsfrågor som ligger, som är gångbara och som man jobbar med frekvent så att säga?
Ja, det som är, det tror det väl var som på de andra avtalen antar jag nu, i första hand är det väl pengar. Men i övrigt så är det de frågorna som lyfts av medlemmarna där, det är givetvis arbetstider. Arbetsmiljö är en rätt stor bit i hamnarna. Men även pensionsavsättningar och sådana saker som diskuteras.
Transport- och hamnarbetarförbundet har ju haft en väldigt kylig relation sedan tidigare. För våra lyssnare, kan du beskriva lite grann egentligen vad skillnaden är?
Ja, det där grundar sig väl i någon missnöjesyttring från 1972 tror jag det. Då transport skulle börja slå ihop avdelningar, för då var ju stort sett varje hamn var en egen avdelning. Och då ska man börja större avdelningar, och som sagt nu i nuläget finns det 25 avdelningar i Sverige då. Och då bildades det ett utbrytarfack som heter Hamnarbetarförbundet då. Och de i sin tur verkar ju på samma områden som vi gör. Det har väl varit en massa olika konflikter med det där, så att det till och med resulterar ju faktiskt i en förändring i strejkrätten här i, ja, kan det vara 5 år sedan eller något. Och så sen efter det då har det ju tecknats att vi har ju, kan man säga, förstahandsavtal och Hamnarbetarförbundet har då ett andrahandsavtal som är likartat som vårat. Ja, kan man säga, det är väl det som är grunden nu då, och där är det väl, det är det som har hänt egentligen med Hamnarbetarförbundet.
Ja, just det. Men Hamnarbetarförbundet, ungefär hur många, har du någon uppfattning om hur många medlemmar du har i ditt område i förhållande till hur många vi har som är medlemmar och som går på vårat avtal?
Alltså om man tänker så att vi har cirka 1600-1800 medlemmar och de har 11-1200 ungefär. Så att det är väl inte riktigt hälften som de har då. Det där varierar ju egentligen från hamn till hamn. Det finns ju vissa hamnar där det är mycket hamnarbetarförbundare och vissa andra där det är just mer eller mindre rent transport bara.
Ja, just det. Ja, men det låter spännande. Men nu har vi ju egentligen pratat lite grann om det här med närtid. Du likväl som jag, vi började ju som vår ombudsmannabana. Men före det, hur började du med din fackliga karriär, så att säga?
Ja, du tänker så. Jag är ju i grund och botten var jag chaufför. Har väl varit taxi, buss, grusbilar och alla möjliga. Men i slutet så var jag på fjärrtrafik eller jobbade och körde lastbil på traden egentligen kan man säga. Och det var egentligen genom det som min fackliga bana började. Helt enkelt, det var lite missnöjd med fördelningen av arbetsuppgifter inom åkerier. Schemaläggningarna och sådana saker. Ja, jag var egentligen insåg man att det var väl enda vägen att kunna påverka. Det är klart att man kan gå runt och gnälla och skälla och vara sur på saker. Men det kommer inte att förändra någonting i sak. Utan därigenom så fick man ju börja gå då. Fackliga utbildningar. Försöka ta plats lite här och där som för att helt enkelt kunna påverka. Ja, både verksamheten givetvis men även hur företag agerar i olika situationer då, som jag jobbat då. Så vi kom oss, vi var bolagsstyrelserepresentanter i slutändan innan jag började här, så var förhandlingsombud på det åkeri som jag var på då.
Ja, du får ju tala om vilket åkeri du har varit.
Ja, jag jobbade då på Helgens åkeri som det hette. Så att det var väl det egentligen som gjorde att vi drog igång den fackklubben, och på den vägen är det väl egentligen det fackliga intresset som väcktes.
Ja, just det. Och på den tiden så, Helgrens, om jag kommer ihåg rätt, så visst körde ni under ASG, va?
Jajamän, Det var ett ASG-företag. Så det var ju först Helgens expressfrakt som det hette då, och så sen då blev det Danstas ASG Helgens, eller vad vi hette oss på slutändan nu. Eller det åkeriet som är kvar nu, det är ju DHL-åkeri då.
Jajamän, jajamän.
Som är de sammanslagna av dotterbolagen som ASG hade en gång i tiden.
Och sen då var det 2002 som du började som ombudsman ungefär?
Nå, 2005 körde jag igång. Jag var väl förhandlingsombud från 2002 till 2005 då på åkeriet. Men 2005 i januari, det är ganska precis 18 år sedan som jag började som ombudsman. Och då började jag på avdelning 28 i Västerbotten. Västerbotten plus Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.
Ja, men det låter bra. Nu då under de där ungefär, var det 15 år ungefär som du har varit ombudsman eller är? Kan man väl säga då. Men om på den här tiden när du var på landavdelningen, har du någon speciell historia eller något speciellt som hände under de åren som du som har etsat sig fast på näthinnan och du kommer ihåg och vill naturligtvis. Allt kan man inte berätta för våra lyssnare. Däremot så har vi ju alltid någon grej som vi själva tycker är ganska rolig och tycker man kommer ihåg.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Det har väl varit, alltså det är väl givetvis vissa företag som har haft väldiga problem med. Där man har kanske tagit ut uppåt 500 000 i skadestånd. Där man har bråkat om lönefordringar, det har egentligen varit fel på alla möjliga saker. Det är folk som har blivit uppsagda. Alltså det har varit mycket tragiska saker givetvis, men en del saker har ju nästan blivit lite humor i faktiskt. Så att jag vet inte om jag kan komma på en specifik tillfälle. Alltså ingen specifik förhandling så där som jag kanske kan berätta om.
Nej då, men det ingår ju i våra jobb som ombudsmän att vi hjälper till våra kompisar och medlemmar att få ut den rättmätiga lönen. Det är en ganska stor del av vår arbetstid som går till för det. Förutom lön så måste vi försöka hjälpa till och bevaka övriga intressen som finns. Sen har du också suttit i förbundsstyrelsen ett tag, men om vi nu hoppar fram åt igen nu då. Vi går ju in i en avtalsrörelse här framöver. Eller den har ju påbörjats redan. Om vi hoppar hamnen, de är ju lite speciella när det gäller avtalsrörelsen. Vad tycker du själv skulle vara en bra grej till exempel för chaufförsidan? Transporthaj, vi har ju 24-25 olika avtal så att. Jag tror jag i avtalsrörelsen som kommer att bli en svår pilsner. Vår förbundsordförande Tommy Vret har ju gått ut och sagt att vi vill ha 5,5%. LO har ju gått ut tillsammans med sitt kollektiv att säga att vi vill ha 4,4 tror jag det var.
Ja, det var ju kan man säga grundkravet.
Ja, det var väl det berömda märket som LO ville försöka sätta. Men transport är ju lite vrång sedan några år tillbaka. Vi tycker ju alltid att vi vill ju ha mer.
Ja, jag tycker att man blir så himla låst med det där. Och jag menar, det här 4,4%, om man nu tittar bakåt i tiden så är det väl sällan man har fått exakt det man har krävt, om ens någon gång. Men börjar man på 4,4 då kanske man får vara nöjd om det hamnar en bit under 4. Och generellt kan man säga att jag tycker att transport har rent inställning där. Har nu tyska fackerna fått ut någonstans 5,5-6% på sina avtal plus engångsbelopp då. Varierande mellan vad var det var som högst, 35-38 000 tror jag.
Ja, det var otroligt mycket pengar.
Någonting sånt som de fick ut som ett engångsbelopp. Och de har samma inflation och lever samma värld som vi. Så att jag menar någonstans känns det som att vi ännu en gång är de som ska betala för de här allt som händer på arbetsmarknaden i världen. Men däremot så minskar ju inte vinsterna för företagen, alltså chefernas löner, tjänstemännen har glidit ifrån oss lönemässigt. Så att jag anser nog att vi ska hålla fast vid det här 5,5 plus att det var väl ett engångsbelopp på 5800 kronor eller vad.
Ungefär.
Det var på kronan uträknat. Och det har ju att göra med att vi fick vänta i sju månader på förra löneförhöjningen. På grund av pandemin då. Det gick inte att förhandla. Och det vill ju Tom ha tillbaka till medlemmarna.
Det är ju därför vi strider för det här. Och vi strider ju för våra medlemmar. Och vi vet ju alla att inflation här har ju ätit upp och försämrat våran köpkraft helt enkelt. Det är ju så. Men förutom lön då, har du någon bra känsla om något annat som vi kommer att...
Ja, men arbetsmiljö är viktigt givetvis, och det har väl att göra med att vi har ju ändå... Alltså i våra yrkesgrupper så sker ju en hel del dödsfall per år. Men jag tror att vi kanske inom chaufförssidan är den mest drabbade yrkesgruppen av alla i Sverige. Då det gäller dödsfall och allvarliga skador då. I övrigt är det ju en himla massa med arbetstider, längre semestrar. Det finns ju hur mycket som helst egentligen som man vill ha bättre. Högre pensionsavsättningar, det har väl visats också nu. De är, ja, kan man säga, man följer med det i alla fall. Att det är väldigt många av dem som nu har gått i pension som har upptäckt att det faktiskt knappt går att leva på det som överhuvudtaget kom ut ur pensionssäcken, om man säger så. För det har varit för dåligt helt enkelt hanterat. Och jag menar, har man lite otur på börsen, då försvinner ju en hel del pengar där också nu. Så att egentligen är grundavsättningen, nu är det ju 4,5%, men den borde ju vara högre. Om inte man kan få en statlig garanti på pension så att man faktiskt får ut det som är sagt 76-78% av slutlön. Som har tanke med det där.
Ja, det är ju jättemånga som inte lyckas komma upp i de sömmarna, och det är väl därför som gemene man pratar om fattigpensionärerna och så vidare.
Ja, men ska man börja ha 14-15 000 före skatt i pension, det är klart att du har 10-11 kvar efter, och när de hyrorna börjar ligga på, ja, det är väl inte helt ovanligt att det är 7, 8, 9, 10 000 i hyra. Sen ska du betala mat, kanske om bil, och eventuellt kunna göra något också, så det är klart det är jättesvårt att leva på de pengarna.
Så, men då, Christer Bengtsson, då tackar vi dig, och jag som tackar dig idag, det är Jocke Wickmark som har stått för den här intervjun. Och ja, vi får väl klappa oss själva på axeln och hoppas på att vi gör en bra avtalsrörelse igen, får vi hoppas. Tusen tack ska ni ha. Tack Christer.
Tack.
Idag har jag då, ordförande Johan, tagit mig ut till Övik ska man väl säga. Och sitter i studion där idag. Och då har jag sprungit på faktiskt en trevlig kille här utanför idag som jag bjudit in till studion. Och det är Stefan Larsson. Hej och välkommen.
Ja, tackar så mycket, tackar så mycket.
Jag tänkte vi skulle väl snackas vid lite grann här. Du har ju lite fackliga uppdrag i avdelning 32, så att jag tänkte vi kunde väl riva av lite grann av vad er du sysslar med just nu.
Ja, jag har blivit sedan 3 år tillbaka utsedd, framröstad som ordförande i lokala taxiklubben här i Örnsköldsvik. Tog över efter Peter Tollryd som var vår ordförande innan dess. Så jag går in på mitt fjärde år här nu. Vi ska ha årsmöte nu den 20:e här. Men jag har 1 år kvar. Så får vi se om ett år om de vill fortsätta ha kvar mig. Eller om de kasserar mig. Vi får väl se.
Man får väl se vad som händer. Men ja. du sitter ju kvar som ordförande i alla fall ett år till.
Mm.
Den här taxiklubben i Örnsköldsvik. Den är ju faktiskt lite unik kan man väl säga. För ni taxichaufförer här i Övik. Ni har ju faktiskt organisera ihop det rätt bra kan man väl säga. Eller väldigt bra.
Ja, vi är ganska starka får vi faktiskt lov att säga. Det är väl, vi kan nästan säga att hälften av alla taxichaufförer i Örnsköldsvik är medlemmar i transport här. Och det gör oss nog ganska unika.
Ja, det är
på det sättet.
Ja.
Så vi är väldigt starka här faktiskt.
Det låter väldigt bra och jag vet att det är väldigt bra.
Ja.
men till vardags, när du inte är ordförande i taxiklubben. Ja.
Mm.
För att vara ordförande så förstår jag att du är inom taxi i alla fall.
Ja, jo, jag är uppväxt i Göteborg. Jag är i ett samhälle utanför Göteborg som heter Surte. För många är det väl, som är sportintresserade, så är det väl mer välkänt för bandylaget Ale Surte.
Vad tur du förklarar, det är någon som inte är så ja. Sportintresserad.
Och Ale är en av kommunerna utanför Göteborg och Surte är en bruksort i Ale kommun helt enkelt. Så där är jag uppvuxen och jag från första början var faktiskt utbildad byggnadsmålare. Men när jag gick ur gymnasiet och kom byggkraschen där på början på 90-talet och då var det svårt att få fortsätta sin utbildning ute på företagen och då blev det så att jag hamnade inom transportbranschen. Jag körde lätt lastbil och budbil och så här i Göteborg i många år. Och sen till slut så träffade jag min nuvarande sambo som är här från Örnsköldsvik.
Jajamän.
Träffade henne 2004 och då blev det så att vi efter 2 år med pendlande fram och tillbaka så där, så sommar 2006 så flyttade jag hit. Så nu snart 17 år sedan. Så det har blivit en stund. Jag har rotat mig här och min sambo och barn tillsammans och så här. Och 2008 så var det så att Umeå Taxi öppnade en filial kan man väl säga här i Örnsköldsvik. De hade upphandlingen på färdtjänst och sjukresor här. Och då sökte de folk och jag hade ju, var vid den tiden arbetslös. Och då var det helt okej att söka det här arbetet helt enkelt, även om jag inte hade taxilegitimation då. Och då hjälpte de till med det och tog taxilegitimationen. Och började köra där sommar 2008. Sen 2011 så var det så att Örntaxi här i Örnsköldsvik, och jag förstod det då, köpte upp deras del, deras tjänster som de hade här på färdtjänst och sjukresor i Örnsköldsvik. Och Umeå Taxi drog sig tillbaka härifrån till Umeå. Och då kom min nuvarande arbetsgivare och frågade om jag var intresserad och köra för dem.
Mm.
Och det var faktiskt ett samtal som kom i telefon när jag var på väg på semester med familjen till Göteborg.
Så det kan bli.
Ja. Och var utanför Skara Vara på slätta där någonstans. Och då kom samtalet från min nuvarande chefs pappa som hade företaget då, men som egentligen har gått i pension nu då. Och frågade om jag ville köra för dem. Och det här var 2011. Och sen dess har jag varit här.
Ja.
Hos Markholms Multitaxi som det heter då, hos oss här. Och som kör mot Örntaxi i Örnsköldsvik.
Ja. Men ja, du har ju jobbat några år som taxichaufför.
Mm.
Det kan man ju ändå säga. Det är ju 2023 nu i alla fall. Mm. Så att,
det blir några år.
Det har ju blivit några år.
Ja.
Och då förutsätter jag ju nästan om man har hängt kvar så länge att man trivs ju väldigt bra med sitt jobb.
Det gör jag. Jag tycker faktiskt... som göteborgare älskar man ju köta som man säger.
Ja, och dra lite dåliga skämt.
Ja, precis. Ja. Och jag trivs med det. Träffar mycket människor, folk. Det är trevligt. Det är socialt arbete. Och jag trivs med det. Och jag tycker det är jättekul faktiskt. Mm. Och, nej, jag ångrar inte en sekund faktiskt att jag börjar köra taxi. Det är faktiskt jättetrevligt.
Ja, jag kan ju faktiskt instämma som gammal taxichaufför själv att det är ett jättetrevligt jobb,
mm.
det måste man säga. Och oftast kan man väl säga att det är väldigt roligt.
Mm.
Du vet ju aldrig vad som händer.
Nej, det är, man möter som sagt mycket människor, det är många livsöden. Och
ja.
Man får höra mycket historier då liksom från förut. Nu är jag ju 51 va, så jag har ändå varit med ett litet tag. Men det är äldre som man kör inom färdtjänsten och sjukresor som berättar liksom historier och vad de har varit med om i sitt liv och sånt här. Så att ibland får man höra fantastiska saker liksom. Mm. Och naturligtvis även tråkiga saker då liksom. Där man får vara en god lyssnare också då liksom och så här. Så att, ja, det är ett riktigt trevligt yrke faktiskt.
Jag
är jättenöjd. Det som kan vara lite jobbigt då som sagt. Det är väl arbetstiderna som varierar. Man har ju tider som är dygnet runt och det tar väl ibland när man blir lite äldre då att vända på dygnen så att säga då. Men jobbet i sig är fantastiskt berikande faktiskt.
Ja, jo, det kan jag instämma om att så är det ju. Sen jag håller med det där också, det här med det är väl lite arbetstider som man tycker är, kan vara lite jobbigt. Man blir lite äldre, man värderar lite annat. Så är det ju.
Man möter kollegorna ibland så här, men det orkar du väl Larsson, men jag är inte 20 längre.
Nej, precis. Nej, med lite nattarbete och sånt där, det tar ju sin rätt.
Ja, det gör ju det.
Ja,
det gör
ju nu är du lite äldre än mig i alla fall.
Så. Ja, så det är jag.
Ja, jag är bara 44.
Jaha, du är rena ungdomen.
Ja, visst. Nej, men jag instämmer nu om taxibranschen att det är trevligt och det är roligt. Och man får se och höra väldigt mycket. Mm. Man säger också att mina barn kan fråga mig. Och vad är det de bygger där nu med? Jag har ingen aning nu, för nu har jag slutat som taxichaufför.
Mm.
Men förut så var man ju väldigt uppdaterad vad som hände in i själva stan.
Men det är ju så man... När jag går civilt på stan eller i affärerna ibland så springer man ju på naturligtvis de man kör. De äldre säger, hej Larsson, är du här? Vad hittar du på idag? Och så här va. Så att det händer titt som tätt när man är ute liksom. Och då när de får se mig i det civila också, inte bara med taxikläderna på liksom då. Och det är trevligt, man är uppskattad, man känner sig uppskattad. Och då är det inte bara utav dem, vi kör ju skolor och sånt här också, skolbarn och sånt här. Och
omsorgen.
Ja, och då får man höra utav skolbarnen ibland också. Liksom, har du min favoritchaufför? Ja. Så här, och jag bara, yes, känner man då. Åh, vad bra.
Man växer ju. Man växer
då växer man, även om det är barnen. För barnen är oftast otroligt raka och ärliga, är det de säger.
Det brukar de vara.
Ja, så det känns gott i hjärtat, för då vet man att de har gjort ett bra jobb.
Ja, jo, absolut. Och det är det man vill göra som taxichaufför också. Man har ju någon form av ganska stor yrkesstolthet i det man håller på med.
Så är det. Och det gäller ju att kunna vara social, om man säger så. Att du, som, jag har ju inte svårt att prata för mig, så att säga. Och det hjälper mig ganska mycket. Och sen så har jag väl turen också. Att jag är från Göteborg. Min dialekt gör att folk... Av någon anledning så säger folk att de blir glada när de hör en göteborgare prata. Och så jag har väl lite extra tur där, kan man väl säga då. Men jag ska inte skryta, det känns bara fel. Men det känns kul liksom att folk blir positiva när de möter en. Så det tycker jag är kul själv då, liksom, för att folk blir glada då.
Ja.
Så det har väl mycket tur i det hela.
Ja, men samtidigt också så är man ju... Är man en social person så passar det här yrket alldeles ypperligt.
Så är det, så är det, så är det.
Men du har ju varit i taxibranschen länge. Du har ju både sett mycket och du har hört mycket och hela den biten. Om man skulle gå in på den... Vi har ju pratat väldigt mycket positivt om taxi. Det har vi gjort. Och om man tittar så här utåt i hela landet inom taxibranschen så är det ju väldigt få som är organiserade eller medlemmar i fackförbundet. Och det är väl den tråkiga biten där. För många säger ju också att man har lite halvtaskiga villkor. Och man tjänar lite dåligt och sådana bitar. Och det kan jag väl också hålla med om. Och det är lite svårt faktiskt att få sina jobbarkompisar att gå med i facket och börja ta en liten kamp så där att man ska få det lite bättre. För ofta så byter ju folk ett jobb istället. Men här i Övik då så har ni i alla fall, ni har ju en stor taxiklubb så att säga, där ni behandlar olika saker och ni provar att få till det bättre för chaufförerna och det blir ju i regel bättre även för arbetsgivaren också när man
hoppas ju det.
Ja, när man har nöjda glada chaufförer så brukar det ju fungera mycket bättre.
Ja.
Men innan du hamnar på den här positionen då, som ordförande, du har ju alltid varit lite fackligt engagerad, har jag förstått.
Ja, sen jag kom in, jag var väl inte så fackligt engagerad i Göteborg när jag körde budbil och så här där nere. Men det blev sen när jag kom hit och började köra taxi. Jag har ju alltid stått upp för det jag tycker är för orättvisor och sådana här saker. Och Peter Tollerud som jag berättade om här då, som var ordförande innan här i taxiklubben då, han drog in mig i det här och det är jag tacksam för. Fått upp ögonen för mycket liksom, som jag kan påverka liksom då, för att vara medlem i transporten här i facket. Och jag blev ju inte ordförande direkt utan... Jag blev faktiskt invald i valberedningen för taxiklubben här. Och ju mer de såg att jag var mer engagerad och tyckte om olika saker och så här, så fick jag till slut förfrågan istället för att sitta i valberedningen och sitta med i styrelsen. Och det slutade inte med det, utan då blev det så att de valde mig till... De frågade om jag ville sitta som ordförande och... Och där har jag nu suttit i 3 år och 1 år kvar då, på den perioden jag har just nu då, 2 år i taget. Jag känner ju att jag kan påverka och det är många som pratar med mig liksom om olika saker de upplever och så här då liksom, och man kan hjälpa dem med olika saker. Och ska vi inte gå in på detaljer och så, men det gör att jag känner att jag kan bidra med någonting, och så länge jag känner det så tycker jag det är kul, även om det kan vara jobbigt ibland liksom, så. Och man har väldigt mycket funderingar och så här liksom, hur man ska lösa olika saker. Och jag tar även råd av er där, Johan, och även våran Åke Wikmark,
ombudsmannen
som är här, och Karina Nordvall, våra skyddsombud också, som vi pratar mycket med, som finns här i Örnsköldsvik då, och om olika frågeställningar då, helt enkelt då, för att lösa olika situationer. Och tack vare att vi är så många som är medlemmar här då, så kan vi påverka på ett annat sätt än vad många andra taxichaufförer kan göra ute i landet. Och det är jag väldigt stolt över och tacksam över att vi kan göra liksom. Och att
ni har
någonting att säga till om i alla fall.
Ja. Ni har lite unikt så. Som ordförande så krävs det ju också, det är inte bara att sitta på ett möte och slå en klubba i bordet och...
Nej.
Säga vad som är. Det gäller ju faktiskt att ha bra människor som står bakom ryggen på en också.
Ja, ja.
Och det är ju väldigt viktigt. För jag menar, man kan ju inte driva sakerna helt själv alla gånger.
Nej.
Och avdelningen också är ju faktiskt till för att, kör man fast eller man behöver råd, eller ibland så behöver man ju bara någon att spy lite skit på, så att säga. Det har gått ont. Och då är ju avdelningen alldeles ypperligt liksom, för då kan man ju diskutera och så kan man komma in på rätt väg igen.
Precis, precis. Ja, vi har ju på vårat företag så är det så tacksamt att man är ordförande, för att vårat lilla företag där jag är i, det har de ju tagit efter min fru hemma, eller sambon, och är det någonting som går åt fanders så är det alltid Larssons fel, va?
Ja.
Och det kör man med i våra företag nu också, de tagit efter sambon hemma då, liksom, så att jag tar den biten också.
Ja, precis. Larsson kan inte reglement.
Ja, precis. Då har du ingen sup heller och inget körkort har jag heller.
Nej, men
det går att köra taxi ändå tydligen.
Ja, du är ju ändå på banan och har gått rätt bra många år i alla fall. Så, så är det ju.
Ja.
Men för att vara ordförande i en taxiklubb så är det ju liksom, vad ska man säga? Jag kan väl gå min egen väg om man säger som så, jag backar där, att jag trodde ju inte själv att jag skulle vara ordförande som jag är idag i en avdelning. Jag började ju lite smått som skyddsombud och så gick man lite utbildningar och såna här grejer.
Mm.
Och intresserade sig, och sen så växer det ju i regel.
Mm. Mm.
Och idag har det väl intresset växt rätt ordentligt, kan man väl säga.
Ja, men klart, sitter man som ordförande i avdelningen så
då
har man... Då har man väckt intresset i sig själv för de fackliga frågorna.
Ja. Och jag tror nog du håller med mig att det faktiskt, det blir roligare ju mer man jobbar med det. Man lär sig någonting hela tiden.
Man kan hjälpa sina medmänniskor och liksom åstadkomma någonting, förbättringar liksom, och så här. Och det gör en gott i själen liksom. Att man ser att det arbete man gör hjälper andra och inte bara en själv. Det gör jättemycket.
Mm. Och jag säger som jag sa till dig också tidigare, att man behöver ju ha människor i ryggen. Och det kan man säga att det behöver man verkligen ha när man är avdelningsordförande också. Mm. Man behöver ha bra folk bakom sig som backar upp det.
Mm. Mm.
För annars så skulle man inte klara av.
Så är det ju. Vi är tillsammans vi är starka, eller vad är det du vill säga?
Ja, tillsammans är vi starka. Ja. Du har ju gått några utbildningar inom transport. Så att
jag har gjort det.
Ja. Men om vi vänder där då, utbildningar har vi varit inne och snurrat lite grann på också.
Mm.
Nu vet du ju att du har ju gått den här första medlemsutbildningen, startpunkten har du ju.
Ja, och även gått vit transport. Dit har jag hunnit, men sen så kom pandemin.
Ja.
Och den var i vägen för andra utbildningar, och så var tanken att jag skulle gå här med som jag fick erbjudande via dig att gå.
Ja.
Och... men det har ju inte blivit av då, tack vare pandemin här.
Nej.
Så att vi får se om det dyker upp, om jag får förmånen att lära mig något mer framöver.
Det beror på om du svarar lite rätt nu.
Om jag svarar rätt till våran ordförande. Ja.
Men vad tycker du som medlem i fackförbundet? Tycker du att man ska gå utbildningar och lära sig lite mera?
Det tycker jag definitivt, och framförallt om... även om du kanske inte vill fördjupa dig vid transport och vidare och så här, så gå i alla fall startpunkten, så du får en hum om vad facket är och varför facket kom till. Och det är många där ute idag som de vet inte ens varför. Jag har fått liksom förfrågningar liksom där man säger att varför dansar facket och Socialdemokraterna ihop hela tiden, eller Vänsterpartiet också då som finns där idag och med många fackligt anslutna. Och det är ju faktiskt så att det var facket, om man säger så, som skapade socialdemokratin för att föra fram de fackliga frågorna inom politiken. Och det är det många som inte vet.
Nej.
Så man säger det här, jaha, så de har ingen aning, va?
Nej.
Och då har jag sagt, men gå startpunkten så får du, det är ingen jättedjup grej, men du får ändå en hum om vad facket betyder, vad facket gör och varför det kom till och så här, va? Och det är en första introduktion liksom i varför det är som det är, och du lär dig faktiskt väldigt mycket. Även om man inte tror det, så det är väldigt fastna. Intressant alltså. Ja.
Det brukar ju fastna efter en sån där.
Mycket historia på, som jag sa då, varför det är som det är idag.
Och vi backar ju bandet till starten och sen pratar man lite grann om det, och sen så kommer man ju ända fram till där vi är idag.
Ja, precis.
Och det brukar vara 4 timmar. Än så länge tror jag inte någon faktiskt som har sagt att det var 4 timmar som var bortkastad.
Nej.
Utan de flesta går faktiskt hem med fasen att inte jag gjorde det tidigare.
Mm. Precis. Det är den reaktionen man får av de som har,
ja,
som har gått. Det är många kanske rynkar på näsan. Nej, men herregud, är det någonting värt att veta? Men sen när de har gått den, som du säger, så har de fått en annan aha-upplevelse. Mm. Liksom, va?
Så är det. Och ja, sen är jag ju också så här att jag betalar min fackavgift. Mm. Jag vill ju gärna veta vad det är jag betalar till också.
Ja, precis, precis.
Och då har man ju chansen att göra på en sån här.
Absolut.
Och då får
absolut.
Man ju också reda på, för jag har ju flera uppdrag inom transport också. Vi tar ju upp allting sånt där.
Mm.
Så att,
och det kan vara intressant att lyssna på den här podden med, liksom, för man läser alltid någonting, va?
Ja, jo, podden är ju också rätt trevlig.
Ja, och häng med på sociala medierna som vi har här också. Nu kör du och, vad heter han?
Mikael Kyttinen.
Kyttinen, ja. Kör en massa, jag får säga, göteborgsskämt emellanåt.
Ja, vi var inne och sladdade lite där på vår lilla julsession där.
Ja.
Har väl fått lite ris och lite ros om det där, men...
Ja, det är kul. Det är ett avbrott i vardagen att få se såna här saker. Men man lär sig ändå, liksom, för att det kommer också såna här saker om vad det är ni gör.
Ja.
Inom ni som verkar inom transport dagligen och inte bara som jag har taxi som ett huvuduppdrag. Men ni jobbar ju med de fackliga frågorna hela tiden.
Så jo, det gör vi ju. Men jag säger så här också... Vi skulle ju inte kunna heller driva de fackliga frågorna om inte vi hade förtroendevalda.
Så är det ju.
Vi behöver ju ha människorna ute på arbetsplatsen, för det blir ju närmare kontakt, så att säga.
Ja.
Och informationsflödet går ju lite fortare om vi har förtroendevalda. Så att, ja.
Mm.
Men jag tycker väl så här, Stefan, att det var jättetrevligt att du kom till studion idag.
Ja, tack så mycket för att komma hit.
Ja, och så vill jag ju synas något mer, och kanske under någon mer livepodsändning eller någonting sånt här, så brukar du kunna sladda förbi och vara med.
Ja, precis. Det har hänt tidigare.
Ja, det har jag gjort det.
Senast så klippte det på livesändningen här. Ja. Så att de tröttnade på mig, så de klippte.
Ja, det var Larssons fel.
Ja, Larssons fel, ja. Så att de klippte sändningen mitt i.
Ja. Jag skyllde på tekniken tidigare, men jag får nog börja om.
Det är Larssons,
det är Larssons fel helt enkelt.
Jag ska hälsa frugan hemma att det sprider sig.
Ja, nu till och med poddarna är en och förstör. Men jag säger tusen tack för idag, herr Larsson, och så på återseende, och så får du väl ut och köra lite taxi igen.
Ja, tack så mycket, Johan.
Tack så mycket.
Tack.
Hej, hej.
Hej.